Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome, like what if you have unexpected medical costs? UnitedHealthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Special, special, specialist on a baby. Specialisterna, baby. Så jäkla bra.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Specialisterna. Podcasten för dig som, har vi någon tagline?
Podcasten för dig som
hatar bögar.
Podcasten för dig som inte har något annat att göra än att hata bögar. Att det är ens enda intresse och uppgift i livet. Att man kan, det är en grej man kan göra så himla passivt också. Man behöver liksom inte lägga någon tid på det, man kan bara göra det i bakgrunden.
Jag tänker att vi i övrigt är väldigt, tanken med specialisterna då, att vi i övrigt ska vara väldigt progressiva, men att vi är väldigt homofoba mot homosexuella män.
Ja, precis.
Så då är det... Ja, då kör vi det som ny tagline. Hej och välkomna till Specialisterna, podcasten för dig som...
inte har något annat att göra än att hata bögar.
Ja, inget annat att göra. Vilket sorgligt liv.
Att det är en så jävla smal lyssnargrupp.
Ja, det är svårt att komma upp i Patreon där. På tal om det, glöm inte att bli Patreon av Specialisterna.
Nej. För det är ändå rimligt att bli.
Ja. Och glöm inte heller att experimentet kommer ut på turné. Alltså Specialisterna. Experimentet att då köra både stand-up och livepod på en och samma kväll.
Ja.
Det är ju rätt så spektakulärt. Så vi ska se hur det går. Så vill du vara med om den här historiska, det här historiska experimentet, så glöm inte då komma till dig i april och maj som vi är ute. Det är Helsingborg, Göteborg, Stockholm, Karlstad, Örebro och Malmö. Så Malmö är ett nytt datum som vi har lagt till.
Fan vad gött. Det kommer kanske något, några fler städer också, så håll utkik.
Precis, vi kommer lägga upp nya städer och allt eftersom. Det jag tror det är att i och med att det är så experimentellt, heter det va?
Ja.
Så är det kanske många många teatrar och arrangörer som är skeptiska.
Det är det krogarna och sånt är skeptiska för när specialisterna kommer. Det är formatet.
Det är inte innehållet, utan det är... Nej. Ja, men det kan vara man kanske kontaktar en arrangör i i låt säga Eskilstuna ska vi väl åka till, va? Eller?
Mm, jag tror det. Ja, jag har bara varit lite lat där, men det verkar som att det blir Eskilstuna också.
Ja, men vi kontaktar en arrangör i Mariestad och säger, vi har en ny grej, vi har ett experiment här, vi ska testa att köra stand-up och livepods. Och då säger arrangören, vad heter han? Han heter kanske Bernt. Då säger Bernt, ja men det låter svinbra, det låter kanon. Ska jag boka in er då? Vilka två dagar vill ni köra? Så säger vi så, nej, inte två dagar. Vi kör båda grejerna på samma kväll. Och då lägger han på örat.
Ja. För då, sluta ring med, jag har inte tid med busringningar.
Så,
det är ingen som tycker ni är särskilt checka eller fräcka nu när ni håller på med så här trams. Jag trodde jag skulle gå på den.
Så är det när man testar nya grejer och man tänjer på gränserna för vad som kan vara underhållning. Då blir det också att vi kan inte gå ut med 10 datum på en och samma gång, utan vi får boka. Där är några modiga arrangörer som vågar ta den här risken att vara med i det här experimentet.
Det var ju så, vi gjorde en provföreställning i Malmö och det var ju först efter den som vi kunde boka i Stockholm.
Ja.
Och sen så är det ju säkert massa arrangörer som är så, men vi väntar på att de har kört också några gig i Stockholm och sen någon i Göteborg kanske, så kan, då kanske vi vågar boka. Jag kan ju också förstå det när det är en sån väldigt ny grej liksom.
Jo, man förstår ju också att de är försiktiga och varsamma och inte vill kanske inte våga hoppa på det direkt, att det är för höga insatser, för mycket att förlora. Och när det är något så, ja, ni fattar skämtet nu, va?
Ja, fan vad kul drev det hade blivit om det är så här samma gäng som i somras, men att de bara tycker att det är inte är tillräckligt bra format att Elaine Eksvärd och de bara kör. De slår på lika stor trumma, men att det är inte att barn tar skada och sånt, utan det är bara, vi tror inte på det här formatet.
Min mamma får så hotsamtal om att man kan inte säga till din son att man inte kan köra live på det stand-up samma kväll.
Att du börjar fundera på om det är personligt, att vad du än gör nu, köper regnskog och sånt, det är lika mycket drev.
Ja, men det var en pluggrunda i varje fall. Vad har hänt i ditt liv då, Albin?
Jo, jag har inte gjort så mycket. Jag gjorde mitt första gig sen.
Jag träffade ju ditt barn. Jag träffade ju ditt barn i förra avsnittet, ja. Så jag vet inte varför jag sa det, men det gjorde jag i varje fall. Förra avsnittet, som är kanske också ett av de kortaste avsnitten i specialisternas historia.
Ja.
Jag fick en liten mini ångestattack.
Alltså, jag fattade inte det riktigt.
Nej.
Så ursäkta att jag inte tog vara på dig så väl då.
Att du började skämta och skratta.
Nej, men jag fattade liksom inte det. Så jag var fortsatt som, jag trodde bara du blev lite stressad i tåget. Och så var jag så här, jag stick då.
Ja, liksom. Precis. Ja. När jag var tvungen så resa mig upp och bara så här, jag hade lite dålig fokus. Men det var, alltså det var ingen större fara och inte jättekonstigt, alltså så här, det känns inte jättekonstigt eftersom jag hade så supit hårt i 2 dagar och hade en 5 timmars tågresa i ryggen innan dess och hade då en 5 timmars tågresa framför mig, så att jag tror bara liksom, och det var ingen sån lägga sig och hyperventilera feeling, utan det var ju bara så att jag orkar inte spela in mer.
Nej, jag fattar. Jag tycker det är okej.
Okay. Ja.
Mitt barnet har ju börjat skita ner sig sen sist.
Hon är far upp i dagen.
Ja.
Om du minns
ju äldre hon blir, desto mer skiter hon.
Ja, men vad äckligt.
Mm, ja, det är ju verkligen det.
Ja.
Det tänker man inte på. När man träffar väldigt sexiga kvinnor på stan och sånt.
Ja.
Tänker man inte på att de har skitit ner sina första 2-3 åren av sitt liv, va?
Ja. Och de tänker inte på att du just nu
jag
skiter ner dig.
Nej, för jag har ju lärt mig att ha en sån min jämt att det inte ser ut som att jag skiter ner mig. Så de har ingen aning.
Men ja, det, nej, det är ju, men hur är det fördelat nu då med att alltså jag tänker att ni stiger kanske upp när hon vaknar på nätterna och så. Vem är det som har splittar ni på det ansvaret 50-50 eller hur ser
nej,
det
ut? Nej, det skulle jag inte säga, men grejen är att jag ofta har ju jag har några olika sätt att få det här att låta som att inte jag är ett svin.
Ja.
Eller jag lägger liksom, jag har en stapel jag brukar lägga.
Ja.
För det första då så är det ju oftare att hon vaknar och gråter för att hon är hungrig. Och det kan jag inte göra någonting åt liksom.
Nej, precis. Det skulle vara äckligt.
Ja. Exakt. Och sen så är det ju att Ramona då, i och med att hon matar henne mitt i natten, ligger precis jämte henne. Alltså hon har ju hennes säng precis jämte sin del av sängen liksom.
Ja.
Så hon har ju närmare till det.
Ja.
Och sen då är det här med hormoner.
Ja, precis.
Att Ramona har ju hormoner så att inte hon blir alls lika trött. Och hon har ju dessutom någon hormon så att hon vaknar av babyskrik mycket tidigare än vad jag gör.
Ja, det är något man... Jag kan inte så mycket om det, men jag har hört det också att det ska vara något sånt att en kvinna som fött barn nyligen får något tillskott på vissa hormoner som gör att man klarar av mindre sömn och sova i mer oregelbundet och så.
Ja, exakt. Och sen dessutom så vaknar jag ju inte ens. Så det som hade behövt hända om vi skulle dela på 50-50, det är att Ramona väcker mig då varannan gång barnet skriker.
Just det.
Och det är ju orättvist då för att jag kommer bli mycket, mycket tröttare av det.
Ja, precis.
Så liksom arbetsfördelningen hade blivit 50-50.
Ja.
Men effekten av det här, det är lite som att om män och kvinnor jobbar lika mycket, lika många timmar på ett lager, så har ju männen lyft mycket mer för att de är mycket snabbare och starkare.
Ja, jag förstår det, tänker jag, precis. Mm. Ja, exakt.
Mycket snabbare och starkare.
Mycket, mycket, mycket.
Mm.
Mm. Ja. Jag håller med om att det kanske inte är rättvist att försöka sikta in på den här 50-50 grejen utan försöka kolla läget liksom. Jag tänker om jag hade varit du och jag hade haft barn med Ramona, vilket inte är fallet nu. Du behöver inte vara orolig. Det här är inte mitt sätt att berätta det för dig alltså.
Om du nu bara börjar så. Om jag hade varit pappa till Ramonas barn så hade jag nog bara flyttat. Jag hade nog bara bott kvar i Malmö. Och sen varit uppe på någon sån måndagshelg och bara försökt träffa barnet lite snabbt. Fått lite panikångest.
Ja, men okej. Okay. Men om... Nej, men jag tänker ju med... Nu är klockan väl närmare 8 på kvällen och jag är nyss uppstigen. Så jag, det är liksom så som jag sover ungefär.
Ja.
Då hade jag kanske jag kunnat ta då nattpasset så att Ramona hade kunnat sova hela natten. Jag hade varit vaken. Och sen tar hon dagspasset.
Mm, precis. Nu har ju vi ett sånt barn som ändå sover ganska mycket. Så här, du, alltså, så gör ju jag egentligen ändå. Men nu har vi ett sånt snällt barn. Så det är liksom, Ramona är ändå ganska utvilad när det är dags att gå upp. Liksom.
Ja.
Vi har ju snarare då att det är sovmorgon. Hon är ju som mest, vaknar som mest på natten.
Mm.
Så sen typ från 8 till 11:30 kanske på förmiddagen.
Ja.
Då är det ju den riktiga slapptiden.
Ja.
Då man bara kan, ja då kan man göra vad man vill liksom.
Då kan man...
Inom lagens gränser.
Vad sa du?
Då kan man göra vad man vill inom lagens
gränser. Ja, ja precis. Mm. Ja, men det låter nice. Ja, men du har haft det bra sen sist i alla fall.
Mm, det skulle jag säga. Jag har kört mitt första gig. Eller sådär.
Årets första gig.
Ja, eller årets första gig var ju när vi körde experiment när vi körde experimentets
provföreställning i Malmö. Just det, ja, precis. Ja.
Mm. Men då, det räknas nästan inte, för då hade vi druckit ganska mycket öl.
Ja.
Plus det var en provföreställning då, så man behövde liksom inte... Ja, du vet ju hur det är med provföreställningar, att det är inte lika noga.
Det är inte skarpt läge på samma sätt.
Nej.
Och man kör inför sin egen publik, så...
Dessutom det, ja.
Det känns... Alltså, man har lite mer wiggle room i vad som kan funka och sådär. Man behöver inte vara lika tight, liksom.
Nej, precis. Men nu i förra torsdagen körde jag på Norra Brunn.
Mm.
Och då var jag konfa. Och så då är det liksom lite nu att jag tröttnat på det, för att jag pallar inte riktigt att ha det ansvaret nu längre.
Nej.
Jag kan tänka mig att göra det på sån... Alltså om jag hade varit i Malmö och under jord inte hade någon... Det var liksom... Säg att det var din tur att konfa. Jag vet inte du gillade så mycket. Där hade du kunnat tänka mig att konfa, för där vet jag att det är så. Det är nice publik, allt är och liksom kul kvällar och sånt.
Ja, precis.
Men Norra Brunn, liksom, jag tycker inte det är lika kul längre att bara dra igång publiken.
Nej.
På sådana ställen där det är liksom mellan 20 och 70 år och sånt. Liksom. Man får vara så tydlig och sånt där.
Ja,
man kan liksom inte flyga så mycket. Men... Mm. Så nu senast då i torsdag så hade jag lite så att jag bytt lite materiallista på brunnen från när jag brukar konfa. Så då körde jag mitt material då som liksom handlar om att min pappa inte tror på ADHD, eller vet han är sådär, på min tid heter det bara spring i benen.
Just det, ja, precis. Mm.
Som då sen övergår i vilka andra diagnoser han inte tror på, bara för att de inte fanns när han var liten. Och så är det liksom diabetes fanns inte på min tid. Va? Och sen så är det, går det över då till ALS. Och sen kommer jag in på min Stephen Hawking-rutin som är liksom, handlar väldigt mycket om att han är ett CP, ett rullstols-CP liksom.
Ja, precis.
Och så körde jag det skämtet då, och sen så hann jag liksom inte in på ALS, som egentligen är det grova i det skämtet.
Ja.
För att det var en gubbe på första raden som reste sig upp och bara skrek ut: du är så jävla tråkig, du är sämst, du är det värsta, du är dum i huvudet. Så jag är så här, ja, det kan man tycka, men jag förstår liksom inte varför du måste säga det så högt. Ja.
Men det kan ändå att din farsa kommer och kolla.
Ja. Men då var
nej, skämt åsido, fortsätt berättelsen.
Men då var det, då frågade han honom lite så här, för han vägde, liksom, hade han bara skrikt så, du är så jävla tråkig, så hade jag liksom bara fortsatt att ignorera honom.
Ja.
Han bara fortsatte, ställde sig upp, liksom, tog något steg emot scenen och sånt.
Ja.
Så då blev jag liksom tvungen, så bara, vad är det?
Vilken ålder har vi på den här gubben?
Han är ju 60... innan pension, men okay. Liksom
mellan 60-65.
Men då väljer han i alla fall att berätta att hans typ ungefär då min brors fru höll på att dö av diabetes igår. Så hur fan kan du stå här och skämta om det? Och då sa jag, hon höll på att dö, så hon dog inte ens. Och då sa han, nej, tyvärr. Han var så arg då att han liksom inte... Ja.
Han var tvungen att säga något negativt tillbaks till dig liksom.
Exakt.
Att,
Och då sa jag, tyvärr, vad är du för monster? Och då blev han ju inte gladare.
Nej, men hur men var så... publiken? Skrattade de då när du påpekade ja. Att han hade sagt tyvärr?
Ja, jag skulle säga att jag fick ganska fort med mig publiken på min sida. För att han var ju så här, det blev ju liksom ingen dialog utan han stod ju bara och skrek och jag bara försökte hitta skämt på det han sa liksom. Och sen så var det att Patrik, min kompis som inte vill att jag pratar om honom i poddar, du vet. Ja, men du har träffat honom.
Jag har träffat Patrik han många gånger. Jag kan berätta långa historier om Patrik. Det kan vi ha ett specialavsnitt sen ju.
Ja, det ska vi ha. Det blir nästa Patreon-avsnitt.
Ja.
Men han var liksom så med i vad som hände så han började från ett annan del av rummet bua.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Alltså börjar Patrik bua?
Ja.
Åt dig liksom, eller åt gubben?
Nej, åt gubben. Alltså, och det var tillräckligt lång paus mellan att gubben hade rest sig upp och förklarat. Att sen alla tyckte bara han störde liksom.
Ja.
Och då börjar Patrik bua och då vågar ju fler hänga med på den här bua. Liksom vilken jävla större gubbe-grejen.
Ja.
Så då blev han ju lite utbuad. Och sen så var det en hans kollega då, för de satt ett arbetsgäng då som satt där.
Mm.
Hans kollega ska ha en eloge för att han ställde sig upp ganska tidigt och liksom ledde bort honom. Så att han behövde inte bli utkastad av personalen liksom, utan han... Ja, det var jävligt snyggt gjort tycker jag av
hans kompis / kollega, ja.
Mm. Ja, för det var liksom han ju skötte det väldigt liksom alla visste det om vad det var som hände.
Precis, schysst mot er liksom, schysst mot publiken och mot då dig men också schysst mot kollegan att så att han slipper förnedringen av att vakterna kommer och tar honom liksom.
Exakt. Sen så var det en grej som var rolig med det. Mm. Var att det företaget de kom från var Nordea.
Jaha.
Så jag hade mycket såna här... Jag trodde verkligen att det skulle ta mer än ett år från det Nordea gjorde till att jag blev utskälld av dem. att det känns som att det borde vara tvärtom fortfarande efter det med tanke på att ni tvättar pengar och sånt.
Ja.
och sen så är jag ju också... Jag är ju också kund hos Nordea.
Ja, just
det. Jag var så sugen på mig. Är det så här ni behandlar era kunder? Men det som var lite otur var ju då att jag inte var... Jag önskar verkligen att det här var mitt i säsongen-gig. För att då hade man varit på tårna liksom.
Ja.
Nu blev jag ändå lite ställd av att det här hände.
Som liksom, i premiärgigget och premiärkonfan också då ju.
Ja, precis. Mm. Jag liksom hanterade inte riktigt så bra som jag tror att jag hade klarat av om det hade varit om några månader liksom.
Nej, precis.
Men, men jag skulle ändå säga att jag vann mot den gamla gubben då.
Ja, ja, han blev ju ledd därifrån så att ja, det är ju en vinst. Men också så fick du ju då det här när han sa nej, tyvärr, det är ju guld.
Ja. Ja, vilken. Men jag tänker att det är så himla pinsamt för honom. Jag vet inte, han kanske ändå, han är ju ändå i den åldern där man kan intala sig själv att man inte har gjort någonting fel.
Ja.
Så det har varit intressant om det är någon som lyssnar på den här podden som jobbar på det kontoret på Nordea.
Mm.
Det har varit väldigt intressant om de kunde höra av sig och berätta hur han var dagen efter på jobbet. Om han var lika arg eller om han liksom borrade ner huvudet i sanden och skämdes. Eller liksom.
Jag skulle gissa att han bara under kvällen har rättfärdigat sitt beteende mer och mer.
Mm, så är det väl kanske.
Men
det var synd om honom lite då. För sen Fredrik Andersson körde efter min konfring där i andra halvleken.
Ja.
Och han var så jävla bra.
Ja.
Så han missade liksom ett jättebra gig. Men det som jag tror är med den här gubben, jag vet inte hur min erfarenhet av bakfylleångest liksom åldersmässigt är att den blir värre och värre med åren.
Ja.
Och jag upplever att den här Nordea-gubben var rätt full liksom. Yeah. Så jag tänker kanske att hans bakfylleångest till och med gjorde att han inte gick till jobbet dagen efter.
Ja, yeah, så kan det vara. Alltså jag skulle säga lite både och att liksom att bakfylle, det är ju kanske tråkigt att säga både och. Köra både och en både och utläggning. Men att alltså, man har ju också blivit mycket bättre på att hantera det. Att om man säger att själva den liksom initiala bakfylleångesten, den man vaknar med, den är värre nu än vad den var när man var liksom 20.
Ja.
Men när man var 20 så hade man inte alla knep och erfarenhet som man har idag för att liksom stilla sin ångest. Ett knep är ju att så här, om han gubben vet att han har så här då reser upp och skrikit och sen blivit utledd därifrån. Om man hade gjort det när han var 20 så hade han vaknat upp och så hade han tänkt så här, oh, fuck, det är kört, alla på jobbet hatar mig, jag har förstört deras kväll, jag kan inte gå in till jobbet och visa mig, jag kommer antagligen liksom vara utfryst, jag kanske kommer att få kicken därifrån. Men nu, eftersom han har över 40 års erfarenhet av bakfylla, så vet han så, okej, folk är mycket mer förlåtande än vad man tror i det här läget. Det är en kemisk process i min hjärna nu som gör att jag fäster en extra mycket ångest vid den här grejen. Man har också de här knepen att man ringer direkt, liksom han ringer direkt till sin kollega och säger, känna du, igår, fy fan, det här var ju fan vad jag gjorde bort med, alltså. Och så säger kollegan, ja, det är lugnt. Och sen är han bara efter det bakfull några timmar till liksom, och sen är det fine.
Men det är det jag tänker, att grejen var, det här var ju på en torsdag.
Ja, just det, han ska upp då på fredagen till jobbet.
Jag tänker också det, att det är det som, för hade det här varit en fredagkväll liksom. Då hinner man ju under helgen, då kan man ju ha väldigt mycket bakfyllångest. Och man kan både play it cool, alltså man kan bara så skita i det, hoppas att det blåser över, låtsas som att inget har hänt till på måndagen liksom.
Ja,
man
precis.
Vet att det kommer bli lite skitsnack och det, du vet, så det kommer snackas lite om det när man inte är med och sen så liksom, men sen blåser det över, jag blev lite för full liksom. Eller så kan man göra din taktik, men liksom att hinna det fram till fredag morgon liksom. Jag tycker det var, ja.
Men på ett sätt är det kanske bättre om han då, liksom, om han bara pallar sig upp ur säng och går till jobbet, så är det ju det, är det ju bättre än att ha en helg av en långsamt avtagande ångest som sen ändå kommer tillbaks på måndag morgon.
Ja, jo, det är sant. Sen så tänker jag att en pinsam grej med det för honom är också att den, han, för han själv var ju då, om man säger 62 kanske då.
Mm.
Han som ledde ut honom skulle jag gissa var ungefär i min ålder liksom.
Ja, att han har en yngre kollega som
som kan föra sig bättre, som klarar av att vara bland folk bättre än honom och liksom
det är ju förnedrande. Ja.
Mm.
Ja. Om jag har ett fylleslag, då vill jag ju hellre ha det med dig än med låt säga Niklas Lövgren.
Just det.
För att Niklas Lövgren är, eller låt säga liksom, ja, men låt säga Niklas Lövgren och Carl Stanley. Jag vill inte ha ett fylleslag med dem. Jag vill hellre ha ett fylleslag med dig och Nisse.
Mm.
För det är någonting då patetiskt med att bli den fullaste som, alltså nu har jag ju säkert blivit det några gånger, men ändå. Men jag, om jag får välja så är mycket hellre då fylleslag med dig och Nisse.
Ja.
Och att jo, du och Nisse kanske en kväll för då får liksom bära ut mig eller ta hand om mig. Men det är något förnedrande i då att om två liksom 20-åringar ska leda ut den. Och bädda ner.
Jag tänker också att 20-åringar har inte den här, de heller då, på samma sätt som de inte har rutinen på att vara bra på att vara bakis, har de inte rutinen på att släppa det när någon annan är bakis.
Nej.
Jag tänker att det är större risk att då liksom Niklas Lövgren eller Carl Stanley hade ringt dig och tagit liksom på morgonen en sån, ärligt talat Anton, vad fan hände igår?
Ja.
Än att jag och Nisse skulle gjort det liksom.
Att fan, ja, precis.
Fan, behöver vi snacka om det här som du höll på med igår? Tänk att man får den också på bakfyllan.
Fy fan. Mitt elakaste prank mot dig någonsin var ju en gång när du var stenpackad och jag smsade dig på morgonen dagen efter, så har du snackat med Simon efter, vad var det jag skrev, ni tjafsade igår eller något sånt.
Ja,
eller,
något sånt, ja.
Att du så här, i någon minut där fick du ändå en ångest liksom innan du...
Ja, alltså jag minns det som att det var att du gjorde det så schysst att du liksom skrev så fort du hann nästan. Jag bara skojar liksom. Ja. Men att jag ändå hann läsa meddelandet. Har du snackat med Simon efter att ni tjafsade igår liksom? Och så bara aj.
Och
jag visste också att du bodde hos Simon. Du sov hos Simon då.
Ja, precis.
Så jag tänkte så, det kan ju varit Simon liksom, du har gått med honom hem, han har varit så sur och tyckte att jag var en fitta liksom.
Ja, precis.
Och men sen så kommer jag ihåg att du skrev det så himla fort efter.
Ja, jag har inte riktigt hjärta för sådana pranks egentligen. Jag tycker de är rätt så roliga, men det blev för jobbigt känslomässigt att liksom lura någon. En sån sak eller en liknande grej.
Ja.
För ibland har man ju tänkt så att man ska lura någon för att sen ge dem en glad överraskning. Så nej, vad ska jag, det här har inte hänt. Alltså, men jag kan bara, vissa kan ju liksom gå en hel dag utan att låta en person med skit en hel dag för att sen säga det. Men min maxgräns är ett par sekunder liksom innan jag måste.
Ja, men det för jag skulle säga, jag mådde nog ändå bättre efter än vad jag gjorde innan liksom.
Ja.
Och just då för att jag inte behövde marinera den här ångesten någonting, utan det var liksom, det kom bara en sån sköljning och sen var det över liksom. Det är lite som att hoppa i en isvak ju.
Ja, precis. Ja. Exakt.
Du släppte ändå in mig i bastun direkt efter. Mm. Du gjorde inte det här roliga skämtet när man ska rulla sig i snön och låser dörren. Så nej, man står där ute naken.
Ja, för fan. Nej, men det gör jag också. Ja, precis. Nej, jag glömde vad jag skulle säga. Men
har det hänt någonting kul med dig sen sist?
Nej, jag jobbar ju på min special.
Just det.
Jag ska släppa en animerad special.
Mm.
Jag har nog beslutat mig för att inte försöka sälja in den, utan bara så här, lägga upp den på YouTube.
Okay. Är det för att du tycker att det är balla, eller för att du bara inte pallar?
Dels kanske då att jag tänker så, dels på grund av innehållet, att det skulle ändå vara så svårt att få den såld, tror jag, till något ställe.
Mm-hmm. Till och med Netflix liksom.
Jag tror det. Och det är också så, om jag nu skulle försöka sälja in den, så är det att man måste vänta säkert 3 månader till innan man antingen får den släppt via då någon kanal, eller kan släppa den själv. Så då tänker jag släpper den på specialisternas YouTube-kanal.
Helst inte.
Men jag tror det kan bli roligt.
Det kommer bli grymt.
Jag samarbetar med en dansk animatör som har gjort jävligt roligt jobb.
Ja, men jag har ju sett lite provsmak. Det ser jävligt nice ut, tycker jag.
Ja, jag tror det kan bli grymt. Jag har fått introt nu också. Så introt är ju då, vi har ju spelat upp i specialisterna podcast tidigare när jag körde Benne i Malmö och fick en panikångestattack på scenen. Ja. Så det blir då själva introt till showen, själva den panikångestattacken i Malmö, och sen själva specialen är då i Eskilstuna sen. Men introt är Malmö. Jag tycker det blev något roligt med den här tecknade South Park-aktiga gubben som som får en
mår så riktigt dåligt när han ska köra städa med. Men det är så rolig, det är en så rolig sketch ju, att så här, det är en karaktär som, om det hade varit han Timmy, eller vad heter han, Jimmy kanske, eller en av dem, han som kör stand-up, du vet, han med kryckor.
Ja, just det.
Om han hade fått en panikattack, det är ju en så jävla rolig bild, bara att han står framför folk och ska dra sig. Man hör så att han har riktigt så hackiga skämt med, som han försöker dra emellan, att han måste så hyperventilera.
Ja.
Det är väldigt roligt.
Nej, så det är väl min nästa liksom stora grej som jag ska få ut liksom. Och det ska bli rätt skönt, och då kommer jag känna mig klar med Benne och så gå vidare och börja jobba på nya grejer. Och ta fram lite nytt material. Jag har dålig koll på det. Det känns som att jag har varit dålig på att ta fram nytt material, men om jag räknar på det så har jag säkert ändå liksom 25 minuter som är bra.
Uh-huh.
Men jag känner att jag vill lägga in en extra växel nu innan sommaren liksom.
Ja, men vi har ju snackat om att experimentet ska vara lite att man får lov, alltså att stand-upen är att man ska få köra ett mycket nytt där ju.
Ja, precis.
Men då känns det som att man har en god chans när vi åker runt tillsammans också och liksom bollar idéer och sånt, så kommer det hända rätt mycket mer.
Ja, precis. Hemma, vi brukar få rätt mycket material när vi är alla tre ihop.
Exakt.
Och nya skämtformer brukar det bli också.
Ja, som var 4 av 5 är att det börjar med att man retar någon av de andra. Sen börjar det bli... Ja, men det ska bli nice ju.
Ja. Nej, annars har jag tagit det rätt så lugnt, spelat en del tv-spel. Och jag spelar mycket Tetris nu.
Men har du hittat det? Det är en klassiker skulle jag säga.
Ja, men de har släppt då Tetris 99 som är ett sånt där man är, du spelar online mot 99 stycken andra och så kan du då fucka upp för de andra.
Ja, ja, ja. Man kan skicka sina grejer på varandra.
Ja, precis. Och så ska man klara sig då så länge som möjligt. Ja, min toppnotering är 3. Jag har kommit 3 kanske 4-5 gånger. Men jag har aldrig kommit över 3.
Så det är lite som gubbarnas Fortnite.
Ja, det kan man säga. Men det är jävligt avslappnande att spela Tetris. Man hamnar ju lite i trans nästan.
Jag har nästan slutat spela tv-spel av någon anledning.
Alltså?
Jag är nästan ledsen, men liksom...
Mm. Efter Red Dead, eller?
Ja, lite efter... Ja, precis. Att det är liksom inget som är i närheten, tycker jag. Så jag var inte sugen.
Jag har bara spelat 7% av Red Dead. Jag tyckte det var rätt segt och långsamt. Men jag ska väl försöka ge det en chans till när det finns tid.
Ja. Jag hade väl tur, eller det var ju många som hade som jag, fler som tycker som jag än som du, tror jag, men att jag kom in väldigt mycket i att jag ville åka runt bara, så jag slutade göra uppdrag till slut ju.
Ja.
Och bara åkte runt och jagade och sånt.
Ja, jo, men det så jag hade jag ju med Breath of the Wild, Zelda Breath of the Wild, att, att jag liksom startade oftast upp det och liksom körde inga uppdrag och inga missions, utan bara gick omkring och gjorde små grejer liksom. Ja, men jaga eller högg ved och leta fiskar och blommor och sånt. Laga mat så, och såna grejer.
Ja. Det är så nära, vad hette det här spelet där man var sig själv i...
Var det Real Life eller något liknande?
Real Life, ja.
Hette det Real Life eller det var något liknande?
Att man bara, ja, men fan, jag måste hugga ved nu. Så då är man sitter där i 4,5 timme och liksom i realtid bara hugger ved.
min klasskompis Johan sa på högstadiet, så kom han med idén att det skulle finnas ett, han hade idén till ett spel att det skulle vara precis som vanliga livet, att man gick till jobbet och man hade ett hus och sådär. Och jag och Jerry, vi skrattade och sa att det var en korkad idé, vem fan vill spela ett sånt spel. Och sen då ett par år senare kom Sims. Så han fick rätt till slut.
Ja, det har varit något av en succé också, Sims, ska jag säga. De har tjänat rätt goda stålars på det.
Ja, jo, fy fan.
Men det är väl lite ni som fick sista skrattet, för att han sålde ju aldrig det. Han har inte tjänat dörr på den idén.
Nej, precis. Jag tror visserligen att han idag jobbar som datatekniker och har det rätt nice. Så ja, det är klart han hade kanske tyckt det var ännu mer nice att sälja Sims-idén och bara leva på Sims-pengar.
Jag tänker det. Om man dessutom då kan programmera och sånt, då är det verkligen ännu närmare att han skulle bara kunna göra Sims själv.
Ja, precis.
Så vilken jävla loser.
Men det är svårt kanske att driva igenom en sån idé när man är 14.
Jo.
Jag har haft vissa sådana grejer som jag tänkte när Will Ferrell började göra film.
Ja.
Så hade de ju det här att de liksom gjorde så här scener där man i filmerna, där man märkte att det var väldigt fritt improviserat.
Mm.
Och det är väl liksom från då Saturday Night Live-skolan.
Just det.
Men det är ändå en annan grej, för Saturday Night Live är ju liksom tänkt att vara ja, men det är ju liksom, där är ju hela grejen att det är live och då rätt mycket improvisation och så i sketchen. Ja. Men just men jag gjorde ju sådana med Jerry liksom, där vi jobbade på det sättet att vi hade liksom ett litet så manus också, och sen så skulle man då improvisera fritt. Så att det blev ju lite som de här Talladega Nights dialogerna liksom.
Ja, just det.
Och sen man, det är svårt att hävda att man var före med att improvisera i film, för det fanns, alltså det gjorde ju Robert Altman med MASH och de filmerna också, så att men den tonen liksom jag minns när jag såg det i Talladega Nights, tror jag det heter, va, för första gången, att jag blev lite så fuck, det är ju den, det är den grejen jag vill göra.
Ja, just det. Ja, det är synd.
Yeah.
Du är också väldigt duktig på det, så jag tänker att det är ännu värre. Hade du varit, hade du, om du hade märkt fortfarande, du gör det fortfarande, men du är suger liksom.
Yeah.
Så hade du ju aldrig kunnat bli någonting ändå, även om du kom på idén liksom.
Nej, precis.
Men nu är du väldigt duktig på det. Så att du, om du bara hade liksom fått igenom det tidigt, så hade du ändå kunnat vara din grej ju.
Ja, precis. Mm. Man tänker så, undrar, det måste ju finnas liksom någon som har haft så här en office-idé.
Ja.
Bara att inte fått en liksom, jo, men att säga, när det blev den nya standarden för hur en komediserie, ja, gjordes liksom, att man skulle titta in i kameran ibland och liksom att det var det här fake dokumentärgrejen och cringe comedy grejen att det måste ju ändå liksom vara några som har jobbat på det sättet, men då på lite hobbynivå, men tänkt att det här om vi liksom får chansen att göra något större projekt, så ska vi göra det på det här sättet. Då måste det vara så jävla störigt när då Ricky Gervais kommer med The Office och bara lägger beslag på ens.
Exakt, att nu har nu nog gudfadern grej av liksom de senaste 20 årens bästa humor liksom, så här.
Det är,
alla de bästa serierna har ju varit sådana nu också.
Mm.
Att även som Modern Family och sånt är ju liksom, det hade inte funnits om inte Office hade funnits först liksom.
Nej, den är liksom i Modern Family, han pappan Phil heter han. Han är ju väldigt lik David Brent.
Ja.
Jag tror de har gjort en sån grej att kasta någon som inte är för lik, så de har tagit en smal person liksom. Men just hans sen är han ju kanske mer omtyckbar än David Brent, men
ja, det är han ju.
Men det är mycket det här, ja, att man lägger så här dåliga vitsar på en karaktär och att man då kommer undan med att ha dåliga vitsar med i manuset, för att det roliga är dels vitsen, men mest att den här personen tycker att den här dåliga vitsen är rolig. Att det är det som är...
Precis. En pappa liksom.
Ja, precis.
Jag hade ju en gång efter Melodifestivalen, Björn Gustafsson var med i Melodifestivalen. Så pitchade jag en idé för Björn att vi skulle göra en dokumentär om en kille som har gjort alla de här skämten han har i Melodifestivalen. Gör han liksom för inför så här 6 personer i någon källare i Stockholm, vet. Eller kanske till och med kung, eller du vet, att han har en sån, han har någon vajer, så han gör allting riktigt så hattigt, men liksom grundidén är hans, att han är så jävla bitter på Björn. Att han, jag har gjort den här Carina Berg grejen jag har en lång rutin om att jag är kär i henne, du vet, så här på va.
Ja.
Och sen att han bara helt plötsligt börjar flyga i en vaj. Eller vet, att man gör alla de grejerna.
Ja.
Alltså skitdåligt. Liksom. Alltså det är så här riktigt dålig underhållning han gör det.
Ja.
Men att det bara blir så uppenbart att Björn ändå har snott det av honom.
Ja.
Han är så jävla sur.
Men den kan du spara till något. Det är ju en rolig idé.
Ja. Men det är något kul. Jag tänker också att den karaktären är så rolig att spela. Den bittra jäveln som bara var så här. Björn bor ju i LA nu, vet du. Alltså, man tänker att allt han har borde varit mitt.
Finns det några sådana exempel från jag menar någon som har
men det finns väl eller sådana här att någon har en grym idé och sen gör någon den svinbra istället liksom för honom.
Ja, precis, det tänker jag.
Det känns som att det finns jättemånga sådana exempel. Har man hört om det, att det nästan alltid är så, typ att det fanns ett Beatles innan, typ.
Ja, man brukar höra liksom om det,
halvbra.
Precis.
Ja. Och sen så kom liksom Beatles, att oh fan vilken smart grej, den gör vi fast vi har svinmycket talang istället.
Ja, exakt. Och oftast så är det ju liksom det, den storyn säljs ju in som att det fanns en Beatles innan riktiga Beatles kom. Men sen om man börjar liksom läsa på om det och kolla upp, så visar det sig att de är så mycket sämre. Men det är då att de kanske hade liknande frisyrer och körde då, gitarrbaserad rock liksom, och när det inte var jättestort. Det men finns ju med Eminem har ju också det här han har ju rapparen Cage som också är en vit rappare, visserligen från New York, men som också körde på det här att han var lite galen liksom, lite psycho snubbe. Jag tror Cage också hade legat inne på mentalsjukhus när han var ung. Men att Cage anklagar Eminem för att ha stulit hans stil, där verkar det ju bara vara att liksom en slump, och sen att Eminem blev svinstor och Cage, det störde Cage för att Cage tyckte att nu har han ju snytt min USP liksom, det var ju min grej. Och om man får tänka på den tiden så fanns det inte så många vita rappare heller, så det var ju rätt svårt att komma liksom efter och försöka. Om man då har hållit på med det sen man var barn, så känns det lite surt när någon kommer och är väldigt lik en själv liksom.
Ja.
Men sen är ju Eminem såklart bättre än vad Cage är, och mer liksom lättare bara allt så här marknadsföringsmässigt och låt musikaliskt och
Jag tänker att ingen av dem som blev störst på sin grej, på en ny grej liksom, ingen av dem var först med den. Jag tänker så här, Elvis var ju säkert inte först, eller liksom.
Nej.
Så att Eminem kanske då inte var först, även om han, det kanske bara var en slump just i det fallet liksom. Men så här att det fanns någonting innan Oasis liksom. Eller du vet, så här, att det finns alltid någon, och sen så typ gör man så här, fan det här låter så jävla grymt, vi låter som dem, och sen så är det liksom de som härmar som då liksom har plockat bort det dåliga som de första inte har fattat att det är det här som är det enda dåliga med er.
Ja, precis. Och jag kan ha fel nu och blanda ihop namnen, för jag är inte så insatt i Seattles grunge-scen, men är det inte så att bandet Meat Puppets var det stora grunge-bandet i Seattle, och att Nirvana liksom var bandet som kom lite efter och var, tyckte liksom att de var det här är lite risky, för jag misstänker att det finns många Nirvana-fans som kan hela den här storyn, så jag liksom lägger in en brasklapp så här: det här är ungefär så som jag har fått det berättat för mig, ungefär vad jag minns. Men det kan vara fel, det kanske inte alls är Meat Puppets, det är något, kanske något annat band, men jag drar den så som jag minns det nu då. Och att liksom Meat Puppets var så här det stora grungebandet i Seattle, och sen Nirvana var lite mer då hangarounds som inspirerades av Meat Puppet och liksom körde deras style grej liksom, hela grunge stilen liksom, och sen blowade ju Nirvana och blev de, Nirvana blev ju liksom grunge.
Ja.
Så det, men
jag är ju inte ett grunge fan då, men Nirvana är då det enda grunge bandet som jag hade liksom med 100% säkerhet vågat säga som, om någon sa så här, säg ett grunge band.
Ja.
Så hade jag nog inte vågat säga två, Utan jag hade nog bara sagt Nirvana.
Ja. Mm. Jag tänkte så Offspring börjar väl som grunge. Alltså fast det kanske var så skate. De kanske börjar som skate. Mm. Skate gick över kanske lite. De kändes ju lite som att Offspring här igen då. Inte full koll men Offspring att de ändrar sig rätt mycket med tiden upplevde jag. Att de liksom... Om det var Green Day som var mest poppis, då körde de den här liksom skatepunk-stilen.
Ja.
Och när Nirvana låg högst på topplistorna, då körde de mer grunge. Och,
men är de så gamla Offspring alltså?
Offspring, ja. Alltså Offspring hade... När då, det var väl deras typ tredje platta som var den här med hitten Pretty Fly for a White Guy.
Mm-hmm.
De hade ju... återigen, jag är ingen expert på Offspring, mm. Så det kan ju vara deras andra platta också, men de hade ju en hit innan som var mycket mer grungy. Jag ska se om jag hittar den här. Undrar om det är Self-Esteem. Ja, detta är ju väldigt grungeigt då. Det går så här, om du minns den här. Den heter Self-Esteem och den går så la 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 la. Den är ju grunge liksom.
Mm. Är den från plattan innan alltså?
Den ska vara från plattan innan om jag inte missminner mig. Jag kan kolla upp det. Då ska vi se. Americana tror jag är plattan med Pretty Fly for a White Guy.
Ja.
Ja, det är det. Och den kom 98.
Mm.
Så vad är det? 4 år efter Kurt Cobains död.
Något sånt.
Han dog 94 eller? Jag minns inte.
Ja, något sånt.
Sen har vi, då ska vi se var Self-Esteem ligger. Ja, den ligger mycket riktigt på deras platta från 94, Offspring. Då är det så här, Offspring, deras första platta kom 89.
Mm-hmm.
Den hette The Offspring. Deras andra platta kom 92, den hette Ignition. Sen kom då Smash 94, och då det är den där den grungiga låten ligger på. Så om du tänker att här är det 94... Och jag för mig att det var 94 som Kurt Cobain dog, men då har ju liksom Kurt, då är ju grunge som störst, så då har ju Offspring liksom börjat med grunge. Och sen när grunge blir lite mer ute så går de ju över till då Pretty Fly for a White Guy som, och den plattan är mycket mer glad skatepunkig, för då har du ju den här perioden vi liksom runt millennieskiftet när Blink 182 var väldigt poppis och Sum 41, ja. Alltså Green Day, man skulle göra så Green Day fast kanske till och med en lite gladare med så här. Så då kändes som att Offspring de anpassar sig rätt mycket efter vad som är poppis för tillfället. Jag tror...
Ja, det ska bli intressant nu. Kommer jag ju lyssna på Offsprings första platta.
Mm.
Och hädanefter kommer jag troligtvis hävda att det är, att jag tycker att den är bäst. Jag gillar deras tidiga grejer.
Ja.
Men vad det ska bli intressant att höra om de då låter typ som... Om de låter som Guns N' Roses då. Då är de ju bara genier. Att de, så här, de bara tar den grejen som är störst just nu.
Ja, det hade faktiskt varit intressant att lyssna på vad de låter som 89.
Mm. För visst var det så Guns N' Roses var liksom mellansteget mellan den här pudelrocken och grungen ju. Att de kom liksom, de var nästan ensamma då liksom i mitt i det.
Ja, precis.
Eller glamrock, vad då hette det väl det. Och sen så kom, så var Guns N' Roses var lite tuffare.
Ja, exakt.
Och sen så liksom i jämförelse med grunge så var Guns N' Roses typ glamrock liksom.
Ja, ja, precis. Att man hade bandana och scenkläder och sånt liksom.
Ja, precis.
Ja, jag lyssnar lite nu under tiden vi pratar på då, deras första platta från 89. Jag lyssnar bara lite på första låten. Rätt så grungy ändå får jag säga, men jag bara kunde lyssna väldigt lågt på det i lurarna, så vi får
jag tror att det är så här då att Offspring, de är först med både grunge och skatepunk.
Ja, så kan det vara.
Det är min teori.
Men de har fått att lite cred.
Ja, egentligen är de liksom några av de största influencersna inom musik liksom, ja, de senaste 30 åren. Men de är bara ihågkomna för "And all the girls say I'm pretty
fly for a white guy." Ja. Ja, det är faktiskt lite synd ibland när det händer med en liksom artist eller konstnär att de gör en väldigt stor grej och sen är det liksom allt de är, fast den stora grejen de har gjort, den är inte representativ alls för deras övriga verk liksom.
Nej, precis.
Jag skulle säga att Leonardo DiCaprio var väldigt nära att hamna i det liksom runt 98 där med Romeo och Julia och Titanic.
Just det.
Att liksom, då hade han ju gjort rätt kreddiga grejer innan med så här Gilbert Grape, varit Oscars nominerad för den rollen där. Han hade gjort This Boy's Life med Robert De Niro. Då är det ju Robert De Niro själv i den filmen som har bett om Leonardo DiCaprio för att han har liksom hört att det här är liksom en ung, talangfull skådespelare. Och sen gör han då två filmer, kanske framförallt då Titanic. Väljer han att göra Titanic och då blir han ju liksom en löjlig så här pin-up kille liksom, som alltså, han hade väldigt lite även så filmkritiker från den tiden, jag minns att Fredrik Salin och så liksom, de så snackar mycket skit om honom, att det var bara så pop, att han var bara liksom en okej affisch liksom.
Jo, men var inte det här, du får ju också tänka på att det här är ju under tiden när sell out var fult. Nu är det ju inte det längre. Nu är det bara kingigt att vara Titanic. Jag tror så här, ungdomar nu, de vill ju hellre vara Titanic Leo än den han är nu.
Ja, det vill de ju, alltså, ja, precis. Det vill de ju så, kanske vara, va? Ja.
Men vi vill ju vara, om man själv hade fått välja en tid där man vill vara Leonardo DiCaprio, så väljer man ju nu.
Ja, precis. Man vill ju vara
liksom
så här,
med Scorsese och ja, liksom bara gör riktigt creddiga grejer liksom.
Ja.
För att inte heller, Leonardo DiCaprio är ju också en sån som inte vill sälja ut ju.
Ja, men sen det är det ju att liksom Titanic är ju också kredit. Det är liksom en av de liksom, dels är den så högt, liksom den fick ju jättehöga så här, betyg av kritiker. Den vann 11 Oscar. Så det är liksom, det är ju bara lite otur där att han blev en flickidol på köpet. Att han liksom, hade han inte haft den kvaliteten men ändå haft rollen.
Ja.
Jag tror Matthew McConaughey var på tal för rollen också som Jack i Titanic. Och han hade kanske inte haft samma liksom androgyna liksom charm som tonårstjejerna kände sig liksom så attraherad av. Så då kan man ju ändå liksom
Men visst är det Johnny Depp som är snygge killen i Gilbert Grape?
Ja, Johnny Depp är snygge killen i Gilbert Grape.
För jag har sett någon dokumentär för jättelänge sedan om Johnny Depp där han liksom gjorde ett aktivt val kanske då efter Gilbert Grape, gissar jag, när han blev lite sån, alla tjejer tyckte han var, för han var ju då grunge-snygg ju. Var inte det så, lite rutig skjorta kille liksom?
Ja, precis. Han slog igenom redan med 24 Jump Street. Eller 21 Jump Street heter de. Och då blev han ju lite så tv-flickidol. Och sen... Men absolut att han gjorde det här aktiva valet att göra sig ful i filmer.
Exakt. Och så han valde liksom när han skulle vara freaket hela tiden.
Ja, precis. Edward Scissorhands.
Och det har ju nästan vaxen dess ju.
Ja. Jo, precis.
Ja, men det är ju inte många filmer, jag kan inte komma på så många filmer där han är liksom, okej, att han är ju svårt att dölja att han är väldigt snygg liksom, men han är ändå den konstiga hela tiden.
Han har ju alltid varit, alltså de senaste 15 åren känns det som att liksom, 9 av 10 roller har varit freak liksom. Det har varit Willy Wonka i chokladfabriken.
Ja, Jack Sparrow.
Det har varit Mad Hatter i Alice i Underlandet och så vidare.
Ja.
Men jag tror det är ett val som man...
Men undrar om han och Leo är väldigt bra kompisar och att Johnny Depp någon gång har sagt så här, för han måste ju vara då liksom 6-7 år äldre än Leo, va? Att han bara sagt så här, fan bli inte, nu håller du på att bli en sån flickidol, gör något konstigt nu. Och så har han liksom så här, och så då har bara Leonardo DiCaprio haft liksom kanske då mer talang och en bättre manager. Så han har fått så här riktigt skäddiga coola roller liksom.
Ja.
Men han nu deppar har fått så här, spela Madonna i Alice i Underlandet och liksom sånt där.
Som jag förstod det så är det liksom att Leonardo DiCaprio hade några år där han liksom levde det livet då. Det var mycket så här fester och den grejen liksom, och kapitalisera. Han gjorde The Beach då också, som är liksom en vanity-roll, att liksom att där var det ju att han skulle gå omkring och vara snygg liksom, att det var en hunkroll han skulle ha. Och det är nog medvetet att han så försökte spela på det då, och sen sen verkade det som han då tröttnade på det ju och gjorde då började samarbeta med Scorsese i Gangs of New York och så vidare.
Just det.
Och sen dess har han ju hållit sig till, jag tror han är den skådespelare som har högst IMDb-snitt på de filmer han har varit med.
Ska man kunna tänka sig, ja.
Jag tror han ligger...
Det finns någon som bara har gjort en.
Ja, precis. Man får räkna då att man ska räkna minst 10 filmer. Liksom.
Ah, okay.
Då tror jag Leonardo DiCaprio, han hamnar ju nära 8.
Oh, jävlar.
Ja, jag tror han ligger på någonstans 7,8 eller något sånt i snitt.
Hur mycket drar den här Aviator ner?
Men den har rätt högt också.
Har den här?
Ja, den vann ju Oscar för bästa filmen eller något sånt. Gjorde inte det?
För...
Ja.
Ingen aning. Jag tyckte den sög nämligen.
Ja.
Den är så tydligt att det är nästan en reboot på vad heter den här filmen nu då? Som alla härmar med, Rosebud-filmen.
Just det. Citizen Kane.
Tycker att den är liksom...
Ja, men är inte... Kan Citizen Kane vara inspirerad av Howard Hughes, som är... För detta är ju en sann berättelse.
Ja, precis. Jo, men kanske, ja. Men, ja. Eller liksom, jag vet inte om Citizen Kane har tagit flera stycken och valt och vrakat lite sådär liksom.
Ja.
Men det kändes ju så himla mycket som att de var kompisar liksom, Aviator och Citizen Kane, tycker jag.
Ja, precis. Aviator har 7,5 på IMDb.
Ja, det är för högt. Nej, i och för sig, det är väl en medelmåttig film ändå, va?
Det är väl en rätt bra biopic, va?
Ja, det kanske är det.
Och sen får man tänka att han Howard Hughes, det är så mycket mytbildning kring honom i USA. Han är ju liksom... Han är ju liksom deras Christer Pettersson.
Kör han verkligen bara Volvo 240?
Ja.
Han nazist?
Ja, precis. Men om du tänker dig en blandning av Christer Pettersson och Ingmar Kamprad, att de har liksom en sån figur i sin moderna historia som har varit sen, då biopics får ju alltid lite högre betygen, ja, vad de är värda om man inte bryr sig om ämnet liksom. Så vi bryr oss ju inte om nej, Howard Hughes i Sverige, så att det blir ju rätt ointressant för oss att kolla på det.
Ja. Jo, han var det jag tänkte på. Rockefeller lär ju det också Citizen Kane handlar om, eller?
Ja, jo, det borde väl också vara, ja. Var det han järnvägs- och olje miljonär?
Han, ja, precis. Rockefeller är ju i alla fall, jag vet inte riktigt vad han gjorde, men det kanske han gjorde. Att han lurade till sig järnvägskontrakt och sånt.
Mm.
Och han var ju stenrik, vet du.
Ja.
Han hade ju ett gott ställt.
Ja, men han är namnet Rockefeller är ju synonymt med rik knös. Det är liksom deras krösus. Mm. Att de, man kan säga Rockefeller så som vi säger, att någon är en krösus.
Mm.
Men med de orden, eller?
Ja, verkligen. Verkligen.
Ja.
Nu finns det kanske bara en sak kvar att säga.
Ja. Fast vi ska göra lite reklam också bara.
Ännu mer reklam?
Vi bara påminner om att gå in och köp biljetter till experimentet.
Just det.
Och det gör man på underproduktion.se/biljetter.
Om man bor i till exempel Göteborg, ja, Stockholm.
Ja, till exempel.
Helsingborg, Malmö, Örebro.
Ja, varför inte?
Ja.
Och det är alltså april, maj.
Mm. Kanske kommer bli skandal, kanske kommer bli succé.
Mm.
Men då kanske jag ska passa på också och då göra reklam för att specialisterna kommer göra en dubbel 2 gig i, nu i april väl, eller nu är det nu mars till och med.
Är det kanske?
I på Oslipat kör ju du och jag, Simon, Malmö sen Jönköping. Mm. Med den enligt utsago väldigt roliga Julia Ros som fjärde.
Just det, ja. Mm.
Så bor ni i Malmö eller Jönköping så köp biljetter till det också då.
På oslipat.com.
Mm.
Och under jord min stand-up-klubb som jag driver tillsammans med Arman Reinsson, Johannes Finnlaugsson och Petrina Solange. Vi kör i Malmö varannan onsdag. Fast nu nästa gång är det på en torsdag. Vi har ändrat datum på grund av lite strul med lokalen. Okay. Så köp biljett på underproduktion.se/biljetter.
Mm.
Mm.
Grymt. Jättebra. Det var nog allt vi hade, va? Då finns det bara en sak kvar att säga.
Ja. Mm. Rabba-dabba tip-top.
Tip-top.
Specialisterna baby. Specialisterna baby. Så jäkla bra.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.